Okej. Låt oss gå till Apostlagärningarna kapitel 1. Apostlagärningarna kapitel 1. Och jag vill tala med er om Jesu sista ord här på jorden. De allra sista ord som Jesus talade när han var på jorden. Och vi börjar med Apostlagärningarna kapitel 1. Kapitel 1, vers nummer 4. Okej. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern hade utlovat, det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Det är väldigt intressant att bli döpt med den helige ande är en befallning. Amen. Jesus befallde dem att de ska bli döpta med den helige ande. Och då säger han, och då svarade lärjungarna: när de nu var samlade frågade honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Och han svarade dem: det är inte ert sak att veta vilka tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Så det var Jesu sista ord här på jorden. Och han började med att säga att ni ska inte lämna Jerusalem utan ni ska vänta tills ni får det som Fadern har utlovat. Att Johannes döpte med vatten, men ni kommer att bli döpta med den helige ande om några dagar. Okej. Och det intressanta var deras gensvar. Och deras gensvar var: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Och det visar hur människorna, deras tolkning av bibelordet är präglad av deras situation. Människorna tolkar Bibelns ord utifrån deras dåvarande situation. Och i den tiden, Israel hade levt under ockupationsmakter i nästan 400 år. Israels folk, det var ett stolt folk. För att de var medvetna att vi är Guds folk och vi är Guds egendom folk. Och det är vi som fick lagen och det är vi som fick profeterna. Om Gud talar, han talar genom oss och vi är Guds folk. Och de hade alltid haft ett eget rike. Men nu hade de levt i 400 år. Ockuperade av andra makter. Först var det babylonierna som kom och ockuperade dem. Och när babylonierna lämnade, och då kom grekerna. Och grekerna, när de lämnade, alltså de hade lämnat sitt prägel på israeliternas kultur och deras språk. Så att det grekiska språket blev på något sätt deras officiella språket. Till och med när Nya testamentets böcker skrevs av Paulus och de andra apostlarna, de skrevs på grekiska. Det var det fina språket, inte hebreiska. Hebreiska och arameiska talades, men de skrev på grekiska. Alla formella saker. Så grekerna lämnade sin prägel. Och efter grekerna kom romarna. Det ena efter det andra. Och under dessa 400 år hade det rests upp olika upprorsrörelser som gjorde uppror mot det ockuperande och de ville bli fria. Och de slogs ner allihopa. Ingen av dem lyckades förutom en. Och han hette Judas Maccabeus. Och Judas Maccabeus, han lyckades med att etablera ett litet kungadöme som hette det Hasmoneiska kungadöme, som varade kanske 60-70 år. Men det var väldigt litet. Det var cirka, man kan säga, 10 kilometer gånger 5 kilometer. Det var ett väldigt litet rike som styrdes av det hasmoneiska dynastin under 60-70 år. Utöver det var de slavar för 400 år. Och så de ropade efter en befriare. Och i deras ögon, varenda gång de läste i Bibeln om en messias, för Bibeln talar ju om en messias som skulle befria dem, så trodde de att messias skulle vara en militär erövrare som kommer att leda dem i strid och slänga ut romarna. För att romarna var ju väldigt brutala. Och i den bilden kom Jesus. Och han började predika. Och började mirakler och under som ingen annan hade gjort innan. Så då trodde de, det måste vara han. Och då började fler och fler människor följa honom. Och då kom den punkten då han gjorde det stora brödundret. När han med två små fisk och fem små frallor, han matade 500 man samt barn och kvinnor. Historikerna säger att det var säkert 20 000 män, alltså 20 000 personer som matades. Och det var ett fantastiskt under. Då ville de tvinga honom att bli deras kung. Det står i Bibeln, de ville tvinga honom att bli deras kung. Men Jesus, han stack undan och bad, och han ville inte bli deras kung. Inte enbart det, han levde inte upp till deras förväntningar. Han till och med vägrade att göra ett enda politiskt uttalande mot romarna. Det enda gången han sa något om romarna var att när fariserna ville lura honom och trixa med honom. Och de sa, ska jag betala skatt till kejsare? Så, och för de visste om han sa nej, då skulle de säga, han är en upprorsman. Om den sa ja, då skulle jag säga, han bryr sig inte om sitt folk för att de är ändå överbeskattade. Och Jesus svar var klassiskt. Han sa, ja, ge till kejsaren det som tillhör honom, men ge till Gud det som tillhör honom. Det är det enda gång han sa något om romarna. Så efter 3,5 år, han förlät syndare, botade de sjuka, gav syn åt de blinda, gjorde mirakler och mirakler och mirakler. Och han gjorde det här brödundret 2 gånger. Och de var övertygade, det är han. Men vad gör han? Han går och dör på korset. Och de begravde honom. Och när han blev begraven, när han dog och blev begraven, då dog deras drömmar. Men på tredje dagen uppstod han. Och när han uppstod, det var hans comeback. De trodde, nu är han tillbaka. Och deras dröm började leva kvar. Och nu var han med dem 40 dagar. Det han undervisade om Guds rike. Och nu kommer den sista dagen. Det är hans allra sista ord. Han börjar tala till dem för sista gången. Och då säger han, ni ska inte lämna Jerusalem, utan ni ska vara där. Vara kvar tills ni får det som fadern har utlovat. För att Johannes döpte med vatten. Men inom några dagar kommer ni att bli döpta med den helige ande. Och då tänkte de, nu är det dags för det. Och då säger han, okej herre. Är det då du ska upprätta, alltså han skulle göra det. Är det då du ska upprätta riket åt Israel? Och Jesus svar var, det är inte upp till er att veta tiderna som fadern i sin egen makt har fastställt. I andra ord, de visste inte Guds tidsplan. Men Jesus, han vet ju allt. Och vad Jesus sa kunde inte de se. Det enda de kunde se var att de var fångar under romarna. De hade lidit 400 år. Men Jesus såg historien. Vad de inte visste, men vad Jesus visste, var så här. 70 år efter Kristus gjorde israeliterna ytterligare ett uppror. Och då kom romerske generalen som heter Titus. Han kom med sina arméer och han raserade Jerusalem. Han till och med raserade deras stora tempel som Salomon hade byggt. Och Jesus hade sagt, ser du det här templet? Inte ett enda sten ska vara kvar på det. Och de tänkte, vad pratar han om? Men Titus kom, han raserade hela staden Jerusalem. Inte en enda sten var kvar. Allting var borta. Och judarna förskingrades. De flydde överallt, över hela världen. Och det tog 2000 år innan Israel fick sitt rike igen. Men Gud hade en annan plan. Han ville bygga sitt rike. Och på pingstdagen byggde han sitt rike. Det var det som var Guds plan. Och det riket som Gud har byggt, det riket är det mäktigaste riket här på jorden. Det har inga landsgränser. Det har ingen flagga. Det riket har ingen plats i Förenta staterna eller i säkerhetsrådet. Men det är det mäktigaste riket i hela jorden. Och Jesus Kristus, han är konungarnas konung och herrarnas herre. Och det finns miljontals människor, hundratals miljoner människor som tror på honom, som är beredda att dö för honom. Det där riket är så starkt att alla de här muslimländerna, de är livrädda för namnet Jesus. De är livrädda för kristendomen. De är kommunistländerna, Nordkorea, Kina, Saudiarabien, Iran, alla de här länderna. De är livrädda att kristendomen ska komma in, att Guds rike ska komma in. För där namnet Jesus går fram, där erövrar han. Där människorna vänder sig från sina gudar och börjar tillbe honom. För att han är konungarnas konung och herrarnas herre. Det är det riket som Jesus har byggt. Och han byggde det på två saker. Det första var att han offrade sitt liv på Golgotas kors. Alla andra som har byggt sina riken har gjort så genom att utgjuta andra människornas blod. Men Jesus byggde sitt rike genom att utgjuta sitt eget blod. Inte genom att ta andra människornas liv utan ge sitt eget liv på korset. Och det andra han byggde sitt rike var på förkunnelsen av evangeliet av folket som han fyllde med sin ande. Och det var hans syfte. De trodde det handlade om upprättelse av Israels rike. Men det handlade inte om det. Det handlade om vad Gud ville göra med sitt folk. Och då säger han, det är inte upp till er att veta tiderna som fadern har fastställt. Han säger, men ni, när den helige ande kommer över er, halleluja. När den helige ande kommer över er, klart. Han såg i framtiden och talade om när den helige ande ska komma. Men vi ser tillbaka med det historiska perspektivet. Och vi kan säga att den helige ande har redan kommit. Han kom för 2000 år sedan. Men det intressanta är vem den helige ande är. Den helige ande är Gud. Han är inte en opersonlig kraft. Utan han är tredje personen i guddomen. Fader, sonen och helige ande. Och Jesus talade om helige ande. Och han sa till lärjungarna. Snart ska jag gå till fadern. Men jag sänder en annan som är precis lik mig. Och han kommer inte att lämna er som jag lämnar er. Utan han kommer att vara hos er. I all evighet. För alltid. Och då sa han att han ska förhärliga mig. Han ska lära er. Allt som jag har lärt er. Han ska påminna er om det som jag har lärt er. Den helige ande, sanningens ande. Han undervisade dem. Och då sa han, men ni ska vänta i Jerusalem. Och då sa han, när den helige ande kommer över er. Han pekade på lärjungarna. När den helige ande kommer över er. Och jag talar till er. När den helige ande kommer över dig. Det är väldigt viktigt för var och en av oss som är här att vi tar emot den helige ande. Ta emot den helige ande i sin fullhet. Inte bara lite grann. Okej, jag talar i tunga lite grann och ibland känns det lite bra, du vet, när den helige ande kommer. Oh, glory, jag känns bra. Det handlar inte om det, utan vi ska ta emot den helige ande i sin fullhet. Allt som han är, för att han vill ta boning inom oss. Han vill leva i oss och han vill manifestera Jesus Kristus genom oss. Han vill lysa genom oss och han vill förvandla oss, halleluja. När den helige ande kommer över er, det betyder att var och en av oss ska förbereda våra hjärtan för att ta emot den helige ande och säga: välkommen helige ande, kom och ta din plats i mitt liv och lev i mig. Ta över mitt liv så att du kan fullborda dina syften genom mitt liv. När den helige ande kommer er, då säger han: ni ska få kraft. Ni ska få kraft. Och det är kraft. Det ordet kraft är ordet dynamis, som är Guds kraft. Guds mirakelgörande kraft. Guds undergörande kraft. Guds kraft som tillintetgör djävulens verk. Guds kraft. Ordet dynamis, det är rotorden till det ordet dynamo eller dynamit. Det är Guds styrka, Guds kraft. Och Jesus säger: när den helige ande kommer över er ska ni få Guds kraft. Det betyder att du och jag, varenda en av oss, vi ska få Guds mäktiga kraft. Och det ordet dynamis, det används i Markus kapitel 5. När Jesus var på väg till Jairus hus för att uppväcka hans döda dotter. Och då kom kvinnan med blodgången bakifrån och rörde vid hans mantel. Och Jesus plötsligt stod stilla och han sa: det är någon som har rört vid mig. Och då säger Petrus: men herre, alla rör ju vid dig. Och då menade han: nej, det är någon som rörde mig vid kraft, för att jag kände dynamis flöda ifrån mig. Jag kände kraften, hur kraften flödade ifrån mig och botade den här kvinnan. Och så var Jesus menade att den kraften som gick ut från mig när den här kvinnan med blodgången rörde vid mig, ni ska få samma kraft. Ni ska få precis samma kraft som utgick från mig. Och vi läser Petrus. Folk talar om Petrus och han var väldigt impulsiv. Det var han. Ibland talade han utan att han tänkte först. Och han var väldigt impulsiv. När han såg Jesus gå på vattnet ville han också han gå på vattnet. Han var impulsiv. Det var han. Men Petrus, han tog tag i det. För vi läser i Bibeln. Precis som folk blev botade när de rörde vid Jesu kläder. Det räckte med Petrus skugga. När han skugga folk på människor så blev de helade. För att han trodde på Guds löften. Och han tog tag i den här dynamiska kraften. Och den verkade genom hans skugga. Så Jesus sa: ni ska få samma kraft som utgick genom mig och befriade människor. Ni ska få samma kraft. Halleluja. Och det är väldigt viktigt att vi som är Guds folk förväntar oss inte något mindre än det som Gud har lovat i sitt ord. Vi ska ta emot det som Herren har lovat i sitt ord. Och inget mindre. Vi vill inte ha en made in Taiwan. Andra hans helige ande. Förstår ni vad jag menar? Var fick du din helige ande? Jag fick den på second hand butiken. Så det verkar inte lika stark. Utan vi vill ha samma helige ande som Jesus hade, som han sände ner på pingstdagen. Halleluja. Vi ska få kraft. När den helige ande kommer över er, varför? För att ni ska bli mina vittnen. Ett vittne är någon som kan ge bevis. För många år sedan när jag var ny här i Sverige så såg jag ett brott. Och jag blev kallad till rättegången att vittna. Och då frågade de mig, var du där? Ja, jag var där. Men om jag sagt, nej jag var inte där men jag läste den i Uppsala Nya Tidning. Då är jag inte ett vittne. Ett vittne är en som har sett någonting som kan ge bevis. Och vad var det? Alltså apostlarna, de hade ingen bibel. De hade inga Nya Testamentet. För Nya Testamentets böcker skrevs ju efter apostlagärningarnas tid. Så vad var deras förkunnelse? Det står i skriften att de med stor kraft de gav vittnesbörd om Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. I andra ord, de hade ett enda budskap. Och deras budskap var att ni korsfäste Jesus. Men vi såg honom uppstånden och här är beviset. Beviset. Och det handlar inte om, ja jag har andens gåvor och jag har kraft att be för sjuka. När jag ber för sjuka, de blir friska. Det handlar inte om dig och mig. Utan det handlar om att Jesus Kristus lever. Världen behöver att se att Jesus Kristus lever. Han är inte död utan han lever. Hela min släkt, de har gjort hajj. De var i Mekka. Och när man åker till Mekka åker man också till Medina. Som ligger inte långt därifrån. Och de sa, vi var i Medina. Vad så? Vad gjorde ni i Medina? Jag visste, men jag bara hörde dem säga det. Ja, i Medina var vi på profeten Mohammeds grav. Jaha, är han verkligen begraven där? Ja, han är begraven där. Vi såg graven med egna ögon. Vad gjorde ni? Åh, vi stod där och bad. Åh, det är fantastiskt, sa jag. Men jag har varit i Jerusalem. Och det finns en grav där också. Och jag gick in i graven. Och den graven, det finns ingen där. Jag gick in och det fanns ingen där. Utan när jag gick in och det fanns ingen där och jag tittade och där stod en skylt att han är inte här utan han är uppstånden. Halleluja! Låt mig säga så här, om vi lever och predikar och vittnar och beter oss som om Jesus Kristus är död, då är det ingen skillnad mellan Jesus och Mose och Abraham och Mohammed. Skillnaden mellan Jesus och de andra är att de andra är döda utan Jesus Kristus, han lever idag. För att en död Jesus kan inte förändra någon människans liv. En död Jesus kan inte frälsa någon. En död Jesus kan inte bota någon. En död Jesus kan inte befria någon. Utan en levande Jesus, han kan göra allt. Och inte bara det, en Jesus som lever idag mitt ibland oss. Vi kan förvänta oss att han ska göra precis samma saker som han gjorde i Bibelns tid. För att Bibeln säger att han är densamme igår och idag och till evig tid. Halleluja. Och det är budskapet. Det är vårt vittnesbörd. Vittnesbördet, det handlar inte om ja, folk. Det är någon som frågade mig, broder, du ser mycket mirakler på dina kampanjer. Vilka gåvor har du? Han säger, vilka nådegåvor har du? Jag sa, jag vet inte, ärligt talat, det är inte en falsk ödmjukhet. Jag vet inte vilka nådegåvor jag har, men jag vet en sak. Jag har en Jesus Kristus som lever. Det vet jag. Sen finns det nådegåvor och de Gud ger som han vill. Det är anden som har kontroll över nådegåvorna. Man går inte med nådegåvorna i bakfickan och man kan ta fram dem när man vill. Va? Och börja profetera. Det är liksom anden. Det står att han ger till alla som han vill. Va? Det är hans vilja. Men vi vet en sak. Nådegåvor eller ej. Eller folk frågar det. Men hur känns det när Gud gör mirakler? Vem bryr sig så om hur jag känner mig? Du Tror du att Gud är allsmäktig? Det första han tittar på, jag undrar hur Kristoffer Alam känner sig. Är han i en sån good mood eller bad mood? Och allt som jag ska göra idag, det hänger på Kristoffer Alam, hur han känner sig. Ja. Ni som är invandrare, ni kommer att lära er en sak när ni bor i Sverige. Svenskan är bara på att känna, oh, det känns inte rätt. Och det är sällan att det känns rätt. Utan det känns inte rätt. Om du gör någonting väldigt bra, som de säger, det är inte dåligt. Det handlar inte om hur du och jag känner oss. Det är inte det som det handlar om. Amen. Ursäkta mig, jag är lite hes här. Utan det handlar om vem Jesus är. Att han lever. Och att han är densamme igår, idag och i evig tid. Och därför får vi vara frimodiga och berätta för folket om vem Jesus är. Och vara beredda att ge dem bevis att Jesus lever. Genom att kasta ut onda andar och be för de sjuka. Amen. Ni ska bli mina vittnen. I andra ord, ni ska ge bevis att jag lever. Var? Först han säger, i Jerusalem. Jerusalem är dina hemtrakter. Här känner du folket. Här bor dina släktingar, dina vänner. Och sen är Judén. Judén var liksom judarnas land. Där bodde det judiska folket. Och sen Samarien. Det blir intressant. Samariterna, det var ett främmande folk. De hade en egen religion. Som den kvinnan från Samarien, hon sa till Jesus. Vi tillber på det här berget. Ni tillber på det berget. Vi gör annan religion. Och det fanns till och med fiendskap mellan judar och samarier. De umgicks inte med varandra. Samarier är främlingar. Som en annan gud, en annan religion. Hur ska vi hantera dem? Vi ska ge dem bevis att Jesus lever. Och sen Judén och Samarien och till jordens yttersta. Och det var något konstigt, ett nytt koncept för judarna. För att det är någonting jag ska berätta om judarna. Judarna har aldrig haft en dröm att liksom besitta hela jorden. De är inte intresserade av det. De är bara intresserade av ett litet stycke mark. Ja, jag har varit där. Kanske 60 kilometer lång. 30 kilometer bred. Det är allt de ville ha. De är inte som Vladimir Putin som vill ta hela världen. Eller som Hitler som vill erövra hela världen. De vill inte det. Judarna ville bara ha. De sa, ge oss det lilla stycke marken. För det är det som Gud lovade Abraham. Gud tog Abraham till ett berg och sa, du Abraham, ser du detta? Allt detta är ditt. Han sa inte, oh, nej, jag behöver mera. Det räckte. Gud tog Josua på ett berg. Han sa, du Josua, från den floden till det havet. Från det berget till den öknen. Allt detta är ditt. Det är allt de ville ha. Allt som de ville ha. Men Jesus, han är intresserad av att dominera hela världen. För det står som profeten profeterade. Så sant som jag lever ska hela jorden bli fylld med Herrens härlighet. Jesus vill att varje land, varje hav ska bli fylld av Guds härlighet. Att evangeliet ska spridas till jordens yttersta gräns. Och därför vi har ett mandat från Gud att predika evangeliet överallt där det finns människor. Amen. Jag kan berätta en liten historia. När jag var liten. Min pappa, han var ju armén, så han förflyttades till det som hette Östpakistan. under 3,5 år. Och jag bodde där när jag var liten. Så en dag sa pappa att vi ska ut och jaga vilda elefanter. Ja, okej. Okay. Så jag ville följa med. Men de sköt inte de vilda elefanterna. Vad de gjorde var att de tillfångatog de vilda elefanterna och tämjde dem och lärde dem. För att ute i djungeln, de agerade, de gjorde samma grej som traktorer och lastbilar. Och sånt, och som de drog last och frakt och sådana saker. Så de gjorde så. Vi körde genom djungeln i många timmar. Och till sist hamnade vi i landet som heter Burma eller Myanmar. Vi kom in i djungeln i Myanmar. Och jag minns, jag var liten, jag var 10 år gammal. Och då hörde jag någonting som sa inom mig. En dag kommer du tillbaka hit. Och du ska göra någonting för mig. Och jag undrar vem det var. Och jag glömde bort det. Jag var liten och det gick många år, kanske 30-40 år senare var jag i Burma. Och då plötsligt kom jag ihåg den rösten som talade till mig. Och jag var där den första gången. Och då, alltså väckelse bröt loss. Människor blev frälsta, helade. Och sen efter jag hade lämnat landet, dagen därefter bröt förföljelse loss. Nu är det mycket lättare i Burma. Det finns frihet att predika. Men då var det väldigt svårt. Det var som militär diktatur, buddhister. Det var stark förföljelse av kristna. Så bröt förföljelse loss. Och de arresterade många pastorer och torterade dem. Det är väldigt svårt. Men ett år senare var jag tillbaka. Och då talade Herren till mig. Då sa Herren till mig, jag vill att du ska börja plantera församlingar här och ha kampanjer här. Och jag sa, Herre, det är väldigt svårt. Det finns ju förföljelse här. Och då sa Herren till mig, nej, du ska göra det. Jag fick syner, jag fick 3 syner på 5 dagar. Det har aldrig fått innan dess eller efter dess. Och då sa jag, Herre, okej, jag vill göra det som du vill att jag ska göra. Jag ska plantera församlingar. Jag ska predika evangeliet. Vad det än kostar. Men på ett villkor. Jag vill inte komma till ett sånt land ensam. Jag vill gå bara om den helige ande går med mig. Men inte den helige ande som jag ser i kyrkorna. Där folk kommer och man knuffar dem så faller de. Jag vill inte ha den helige ande. Jag vill ha den helige ande som jag läser om i apostlagärningarna. En sån helige ande jag vill ha. Då fick jag ett tillförsikt från Herren. Då under mötena, ett av mötena, vi hade en inomhuskampanj. Jag höll på att predika, skulle be för de sjuka. Det var fullt där. Och de tog fram en man och de, alltså folk stod vid sidan om, väntade på deras tur. Och de höll upp den här mannen. Han låg på sitt yttersta. De tog honom från sjukhuset. Om de höll upp honom, han var som ett skelett. Och under tiden jag bad för de andra, då såg jag hur den här mannen bara föll ihop på marken. Och låg där. Och vi hade flera doktorer och sjuksköterskor. De lämnade sina platser och sprang och de undersökte honom i 10 minuter. De kollade honom, undersökte honom. Och då säger de till mig, pastor, he is dead. Då sa jag, gör något med honom då. Ge honom hjärtmassage eller återuppliva honom. De sa, nej, han är borta, han är död. Och vet du vad de gjorde? De gick och satte sig på sina platser. Och lämnade mig med den döde mannen. Alla pastorer där, de sprang ju till sina platser. Och det var bara jag och den här döde mannen. Och då fanns en 17-årig flicka som var buddhist som har blivit utslängd från sitt hem. Hon brukade följa efter mig. Hon var väldigt fäst med mig. Hon brukade kalla mig pappa. Hon kom fram. Hon brukade alltid liksom hålla mig vid armen. Så hon höll min arm. Hon sa, pappa, vad ska vi göra? Jag sa, just stay here with me, Lin-Lin. Idag är hon gift med en pastor. En fantastisk liten tjej. Och jag sa, Lin-Lin, jag vet inte vad jag ska göra. Men Gud vet vad han ska göra. Jag tänkte så här. Jag är pingstvän. Och på pingstmöten, vi lämnar inte döda människor så här. Vi gör vad vi kan. Så, men jag, hade, jag visste inte vad jag skulle göra, för att jag hade gått bibelskolan. De hade aldrig lärt oss hur man uppväcker en död. Jag har aldrig sett någon annan göra det heller. Jag hade ingen aning. Men sa jag, men Gud vet vad han ska göra. Så började jag be. Jag började prisa Gud. Jag vet inte ens hur jag skulle be att Gud ska göra det. Jag började bara prisa Herren och fortsatte prisa Herren. Och sen växlade jag om och började tala i tungor. Shikarabashande, harabakodana, yasendokodolo. Folk stirrade på mig. Och bara karyasandololobokoryada. Jättelänge. Och sen efter jag bett och tala i tungor så började jag ropa skrika, oh, halleluja, tack Jesus, oh, karabashandaga. Så sjöng jag lite grann. Jag har ingen sångröst, men jag sjöng lite grann. Och sen började jag prisa Gud igen. Och Lin-Lin, hon stod bredvid mig. Jag sa, fortsätt, gör bara vad jag gör. Och så bad vi och ropade vi och talade i tungor. Vi ropade och talade i tungor. Och efter en tid började jag känna hettan, halleluja. Började jag känna värmen. Och då vet jag att när Guds eld börjar brinna, du förstår, då vet du att nu brinner det alltså. Så började brinna elden. Det började känna värmen i hela kroppen. Så jag flyttar fram växeln och började tala i tungor. Och började ropa till Gud. Och tala i tungor och tala i tungor. Och jag blundade och tala i tungor. Och så plötsligt hörde jag en hög röst. Halleluja! Framför mig. Och jag blev ju rädd när jag öppnade mina ögon. Då ser jag den här döde mannen. Han sköt upp som ett raket. Och stod på benen. Och han lyfte upp sina händer och prisade Gud tillsammans med oss. Jag var så rädd, du vet. Jag ville också kyla på bandalaba. Jag ville också prisa Gud. Nu betyder det att nu kan jag skriva en bok eller föreläsa om hur man uppväcker döda? Nej. Jag bara vet att när vi sträcker oss ut i tro och tar emot fullheten av det som Gud har. Och vi är totalt 100% hängivna. Och vi trycker oss framåt. Oavsett vad vi tycker, människorna tänker och tror om oss. Utan vi står bara på Bibelns ord. Och proklamerar Jesus som Herre. Då är ingenting omöjligt för Gud. Vet ni vad hände efter det? Under de kommande åren. Vi planterade 178 församlingar i Burma på onådda platser under svår förföljelse. Och vi fick se 3 stycken människor uppväcka från de döda. Och vi såg lama, blinda, döva. Vi såg fantastiska under. Vet ni varför? För att för Gud är allting möjligt. För Gud är ingenting omöjligt. Och allting är möjligt för den som tror. Halleluja. Halleluja. Jesus Kristus lever. Halleluja. Om det handlade om oss och hur begåvade vi är eller hur duktiga vi är och hur mycket vi förmår, då skulle det inte bli någonting. För att människa, det bästa som människa ska ta fram inför Gud, duger inte till någonting. Men hans helige ande i oss, när han verkar i oss, när vi ger honom utrymme i våra liv, då är allting möjligt. Halleluja. Shokana masandaka. Så Jesus sa, ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen. Och några dagar sedan kom den helige ande. Och det var 120 som samlades i övre salen. Och vet ni hur många blev fyllda med den helige ande? 120 stycken. Ingen av dem lämnades kvar. När Gud ger sina gåvor, han ger till alla som hungrar och längtar efter honom. Och det resultatet var att, och det gick ut och predikade överallt. Herren verkade med dem och stadfäste sitt ord med åtföljande tecken. Och så byggde Jesus sitt rike. Han gav sin sitt eget liv. Och så han fyllde sina lärjungar med sin helige ande. Och de gick fram i tro på hans ord, fyllda av hans ande. Och det var de som vände upp och ner på hela världen. Att du också kan bli använd av Gud. Och jag med. Ska jag böja huvuden? Medan alla huvuden är böjda. Bara fråga en sak som är viktigast av alla. Jag känner inte er, det är min första gång här. Men om det är någon här, då säger broder Kristoffer. Jag vet inte om jag har frid med Gud. Jag vet inte om jag känner Jesus. Men jag vill ge mitt liv till Jesus. Jag vill att Jesus ska komma och leva i mig. Jag vill bli frälst. Jag vill ge mitt liv till Jesus. Jag behöver förlåtelse från mina synder. Om det är någon så kan du räcka upp din hand så jag vet vem du är. Så vill jag gärna be för dig. Mer än något annat här ikväll. Finns det någon? Var frimodig. Gud välsigna dig. 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 Finns det någon mer? Det är väldigt viktigt. Gud välsigna dig. Jag vill inte att någon ska ligga i sin säng ikväll med ånger i sitt hjärta och säga den här mannen kom och utgöt sitt hjärta. Och jag bara satt där för att jag var livrädd för vad människorna skulle tycka och tänka. Det är inte viktigt vad människor tycker och tänker. Det viktiga är vad Gud vill göra med ditt liv. Gud välsigna dig. Ni som räckte upp handen kan ni stå upp. Bara stå upp. Ni som räckte upp handen om ni står upp. Om ni står upp, ni som räckte upp era händer. Om ni stod upp och om ni kunde komma fram och ställa er här. Kan ni göra det? Tack så mycket. Tack bara kom fram. Ingenting att skämmas för. Jesus gick en lång väg bärande på sitt kors. Han gick genom Jerusalems gator bärande på sitt kors. Hela vägen till Golgata. Där han betalade priset. Som jag säger att du kommer att ta några steg. Det betyder ingenting. Det är väldigt lite att göra. Pastor, broder. Bara om ni ställer er i kö där. Ni som behöver ge er liv till Jesus. Kapana sandikitana yasi. Kan du be med dem?
Så här gör vi att ni ber efter mig om ni håller med om det som jag ber om. Så ska vi be en frälsningsbön. Och det innebär att när du ber med ditt hjärtas tro så kommer den här tron att leda till en rättfärdighet. Men också när du bekänner med din mun Jesus som Herre så kommer det att bekräfta ett frälsningsunder i ditt liv. Så bara be efter mig. Och för att det här ska bli lite enklare så tycker jag vi alla står upp. Ska vi göra det? Och du som också vill vara med där du står i bänken. Så kan du bara säga efter mig också. Så blir det fler som gör det. Och så är vi också med och hjälper till i den här frälsningsbönen. Vill ni det? Säg bara tack Herre Jesus. Allesammans tack Herre Jesus. Att du dog för mina synder. Och du uppstod för min rättfärdiggörelse. Och jag tar emot dig Jesus Kristus. Som min frälsare. Men också som min Herre. Som min ledare. Och jag tackar dig Jesus. För frälsningen. Som du har gett mig. Och som jag tar emot. Och som jag lever i. Just nu. Jesus Kristus, min Herre, tack för syndernas förlåtelse. Tack för evigt liv och att jag får följa dig med ett rent hjärta och med glädje och fylld med helig ande. Tack Jesus. Amen. Stå nu bara kvar och tacka Gud och så kommer det fler människor som också är med och ber för dig.
Har vi några förebedjare som kan bara komma fram? Församlingsmedlemmar, bara kom fram och lägg händerna på dem och välsigna dem i Jesu namn. Ungdomsledare, kan ni komma fram snabbt? Lägg era händer på dem. Bör välsigna dem i Jesu namn. Kotana maya sendolo robo koria dinta. Hakarabashandakare. Fader, Fader, lägg din hand på dem och välsigna dem i Jesu namn. Jag ber Fader att inte en enda av dem ska falla vid sidan av vägen och bli förlorad, utan varenda en av dem ska bli uppväckt på den yttersta dagen, Fader. Har du fortsätter ditt verk i deras liv, Fader. Varenda en av dem i Jesu namn. Kedana mande kelia. Fader, det beslutet de har fattat ikväll att följa dig, Herre. Takabastandalikabai. Korabadigabalabasendoko. Den ska bära mycket frukt i deras liv. I Jesu namn. Fader, jag ber om din nåd och din välsignelse över deras liv, Fader. Att du ska göra ditt verk i deras liv, Fader. I Jesu Kristi Nazarens namn. Shekitanamanya sandekelia. Och romonos sondekedanamandekelia. Nabahandekalia sadia. Och romana gochingatanakacha. Ni resten, lyft upp era händer och bara ta emot Guds nåd, den helige andes kraft. Ta emot den helige ande i sin fullhet. Ta emot, bara ropa ut till Gud, säg Herre, jag vill ha allt som du har att ge dig. Herre, jag ber att du fyller mig, att du fyller min varelse med din helige andes kraft. Fader, jag vill tjäna dig, jag vill följa dig Jesus. Jag ber att du fyller mig, du fyller min ande, Fader. Fyll mitt hjärta på nytt med din helige andes kraft och din smörjelse. I Jesu namn, kodana massanda. Börja tala till Jesus, börja be till honom. För att han ger oss det som våra hjärtas begär. Så om du öppnar min mun och bara ber och bara ber, be till Herren vad du vill att han ska göra i ditt liv, så kommer han att göra det. Och kana massande kedana maya. Fader, jag ber för var en av dessa syskon, Fader. Rör vid dem med din helige andes kraft och smörjelse. Låt din kraft komma över dem och uppfylla dem, Herre. Jag ber att du gör ditt liv, gör ditt verk i deras liv. Och kassande kela bandekea. Ja, Fader, att du ska låta din kraft få flöda genom dem, så att människorna blir överbefisade genom deras vittnesbörd, så att människorna kommer till dem, kommer till dig Herre, och de blir frälsta, Fader. Att de får möta den här underbara frälsningsvissheten. Fader, jag ber att människorna blir helbräckta och befriade, Fader. Att de får möta Jesus. Kotinamai erabasola kadana mandekai okose katanania sande ekazonta karibatande keria. Vi tackar dig, Fader, i Jesu namn. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Lyft upp era händer till Herren. Kan lyfta upp era händer. Vi tackar dig Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig Fader för din nåd. Vi tackar dig Jesus för din godhet över oss. Vi tackar dig Fader för ditt verk i våra liv. Vi tackar dig först och främst Herre att vi får tillhöra dig Fader. Att vi blir åkallade som Guds barn och din ande är över oss. Ditt liv är i oss. Vi tackar dig att vi är Guds barn. Vi tackar dig Fader för din helige ande. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för det verk som du gör i våra liv idag och det som du kommer att göra imorgon. Och du drar oss ännu närmare dig Herre. Och kassonda kadina maya. Eko sodana mande kadia saria. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Hur många av er behöver förbön för helande? Om du behöver förbön för helande. Okej. Kan ni komma fram och ställa er längst fram? Om du behöver förbön för helande. Om du kommer fram och ställer er längst fram. Om ni ställer er längst fram. Kan ni lägga era händer på den delen av din kropp där du har din smärta eller sjukdom? Lägg din hand där. Fader, vi kommer till dig. I Jesu namn. Jesus, vi tackar dig att när du blev piskad och slagen och korsfäst, så bar du på dig själv alla våra smärtor och våra sjukdomar. Och genom dina sår blev vi helade. Och du sa Jesus att allt som vi ber Fadern om i ditt namn, det kommer vi att få. Så Fader, vi kommer till dig, till nådens tron. Genom kraften av Jesu blod i Jesu namn. Jag ber, Fader, att du sänder din helige andes läkande kraft i och genom varenda en av dessa syskon, Fader. Herre, jag ber att du tar bort alla deras smärtor och sjukdomar ifrån dem i Jesu namn. För jag ber för dem som är synskadade. Jag ber, Fader, att du återställer deras syn, vad det än är som är fel. Jag ber, Fader, att du tar bort det. Jag bestryker deras ögon med Jesu Kristi blod. Och jag säger att var hel i Jesu namn. Fader, jag ber för dem som lider av dövhet, Fader. Om det är någonting som fattas, som är förstört, jag ber, Fader, att du gör ett skapande underverk i deras öron, Fader. Skapa de delar som fattas, Fader. Ge dem fullkomlig hörsel i Jesu namn. Fader, jag ber att om det finns någon som har cancer eller en svulst eller cysta, jag ber, Fader, om fullkomlig läkedom och helande, Fader. Fader, om det är någon som har en skada eller förlamning i någon kroppsdel, ber, Fader, att du sänder din helige andes kraft in i deras kropp, Fader, och helar dem i Jesu namn. Och i Jesu Kristi Nazarens namn, jag förbannar varje sjukdomsande, och jag befaller dig att lämna dem. Ge dig vika, försvinn i Jesu Kristi Guds ons namn. Tacka dig, Fader, för läkedom och hälsa och liv, Fader. Jag tackar dig för dina löften, Herre, och läkedom och långt liv och hälsa, Fader. Jag tackar dig, Fader. Vi prisar dig, Herre. Vi tar emot detta ifrån dig, ifrån din hand, i Jesu Kristi Guds sons namn. Var hel. Vad är det? Ja? What's wrong with him? Lägg din hand, Fader, hela hans hjärta. Takabasandekilia. Nivana hasandeke. Amen. Lyft upp era händer. Så, Herre, vi tar emot allt som du ger oss. Alla våra sjukdomar och bekymmer, Fader, vi lägger dem på korset. Och vi tar emot allt som du ger oss idag, Fader. Tacka dig, Fader, för långt liv och läkedom och hälsa, Fader. Att vi får tjäna dig, Fader, och vi får följa dig med all vår hjärta, Fader. Och gå dina ärenden och gå på dina vägar. Jag tackar dig, Fader, i Jesu namn. Tack, Fader. Tack, Fader, vi prisar dig. Vi prisar dig, Herre. Vi prisar dig, Herre. Kan ni lägga era händer på den som är bredvid dig och be för dem? Be för den som är bredvid dig. Kan vi göra så? Vänd dig om till den som är bredvid dig och be för dem. Be med all ditt hjärta. Kan du göra det? Be för din granne med hela ditt hjärta. Det står hur Job, han bad för sina vänner. Och när han bad för sina vänner så blev han helad. Job bad för sina vänner och blev helad. Och därför det är viktigt att vi ber för våra vänner. Vi ber för andra som är omkring oss. Och då blir vi välsignade. I Jesu namn, Kotanaya, Ozama Karia Sante.